man måste ju vidareutveckla kulturen, men man får inte hamna liksom för långt ifrån den ursprungliga kulturen, tror jag inte, utan fortsätta utveckla det. Och det där blir ju bara klyschor och ord så länge man inte definierar eller pratar om vad det innebär. Karriär för mig är att ta tillvara på möjligheterna som ges och att drivas av att både utvecklas och testa nya saker och att våga göra det.
Ja, just det där att våga kan ju låta så lätt, men som jag tror många av oss känner ibland, att det inte alltid är det. Veckans gäst är Malin Nilsson, som började jobba i en bransch som hon egentligen kanske inte tyckte var så rolig från början. Men hon har stannat kvar för att hon vågat tacka ja till chanser och därmed hela tiden fortsatt utveckla sig själv. Och visst är det väl så att det är utanför våra trygghetszoner som vi faktiskt kan lära oss massor om oss själva. För Malin var det till exempel utanför hennes trygghetszon att gästa mig. Men hon gjorde det av just den anledningen. Och för att de frågor vi pratar om i podden är viktiga för henne. Därför har hon också jobbat mycket med de här frågorna på BDO där hon är vd idag. Och har gjort det på ett strategiskt och konkret sätt. Vilket också är något vi pratar om i veckans avsnitt. Och såklart mycket mer. Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka Excitech som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta ha de här samtalen. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu, kära lyssnare, vrid upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Malin Nilsson. Men nu är vi ju här i poddstudion.
Ja.
Vi säger hej och varmt välkommen till Malin Nilsson.
Hej, tack Fanny.
Jättekul att ha dig här.
Kul att få vara här, verkligen.
Hur känns dagsformen?
Det känns bra. Ja. Jättebra, det är vår i luften.
Ja.
Och ja, jätteroligt att vara här och gästa dig.
Ja, du kom in som ett tips från någon som jobbar hos er, tror jag faktiskt.
Ja, men det var kul att höra.
Ja. För att jag får ju ganska mycket tips så där ganska ofta från människor. Men då, jag gillar när man får tips från anställda som känns liksom på något sätt genuina. Förstår du hur jag menar?
Ja,
alltså
absolut.
Att det var att hon, den här tjejen, valde liksom att börja på BDO på grund av dig. Och liksom att du är en bra ledare och så vidare. Att hon väldigt gärna skulle vilja lyssna till dig.
Ja, men det känns ju fantastiskt roligt förstås att höra också att, ja, men att det finns ett intresse för frågorna så, på det sättet.
Mm.
Eller ett engagemang. Det är ju engagemanget man vill åt.
Ja, men precis. Jag tänker att det måste ju finnas då man liksom tar sig tiden och går in på min hemsida och mejla och liksom vill ha tips om någon. Det är ju engagemang.
Det är ett engagemang, ja.
Så att, ja, kul. Men nu är du här.
Ja.
Ja, det var ett tag sedan hon tipsade, men jag tar ju mig igenom min inkorg successivt hela tiden.
Nej, som sagt, jag är jätteglad att vara här. Jag tycker att det här är, jag har ju lyssnat mycket på din podd också. Ja. Men det är ett ämne som jag är engagerad i, eller som engagerar mig och som jag gärna är med och kan bidra med det jag kan.
Ja, och jag tänker så här att jag brukar ju börja med, eller alla gäster som kommer hit brukar få börja med att presentera sig själva. Så jag tänker att du kommer också få börja med det. Vem är Malin?
Ja, vem är Malin? Om jag börjar med att säga att jag är revisor så finns det ju risk att någon kanske stänger av podden.
Varför tror du det? För att folk tror att det är så tråkigt.
Folk tror att det är tråkigt. Det är ett extremt roligt yrke, måste jag säga.
Vad gör man när man är revisor? Då går man igenom siffror och sånt, eller hur?
Ja, det gör man. Framförallt så är man ju rådgivare åt företagare, entreprenörer.
Mm.
Och hjälper dem helt enkelt på olika sätt. Att nå sina mål och säkerställa deras ekonomi. Och så det handlar mycket om att jobba med människor. Jättemycket om att jobba med människor.
Inte bara siffror.
Inte bara siffror.
Sånt som jag hatar.
Det är spännande med siffror när, ja,
när man väl lär sig dem, så, ja, är det ju, så är det ju. Jag började ju tycka att det är ganska kul som laborerade att driva eget företag, att faktiskt titta på siffror och sådär. Men...
ja, men de säger ju någonting faktiskt om hur det går och vad, mm, ja, men hur det går och vad man behöver fokusera på och sådär. Så, ja, börjar man förstå vad som finns bakom siffrorna, så det är väldigt intressant.
Mm. Men du är revisor.
Men jag är revisor, men jag är VD för BDO i Sverige också. Ja. Och vem är jag? Jag är uppväxt i Katrineholm, mm, i äldst av tre syskon. Och efter studier i Linköping så började jag på BDO 98, mm, som revisor då. Och tänkte nog från början att revisor kan jag vara några år, lära mig mycket. Det hade jag förstått, att man lär sig väldigt mycket, mm, inom en revisionsbyrå. Det finns väldigt mycket kunskap och kompetens och sätt att helt enkelt lära ut och ta hand om nya medarbetare.
Mm.
Och sen så blir man kanske intresserad av någonting annat. Men jag fastnade för mycket inom BDO och mycket inom yrket och gick ganska snart också in på ledarspåret.
Ja.
Så jag har egentligen sen start kombinerat revisorsrollen med olika ledarroller,
mm,
inom BDO, då, inom bolaget.
Mm.
Och från början gruppchef och sen så har jag jobbat med regionledning. Med partnerfrågor. För revisionsbyråer är alltid delägarstyrda. Mm. Det måste vara verksamma revisorer eller konsulter som äger firman också. För att vi ska vara oberoende i näringslivet.
Okej.
Okay. Och jag har suttit i styrelsen haft olika ledarroller parallellt. Då.
Mm.
Och sen 5 år tillbaka ungefär, vd för BDO i Sverige.
Mm. Och du har gjort hela din karriär på BDO då?
Ja,
eller?
Det har jag gjort. Och det känns som att det är ju väldigt lång tid.
Ja, för du hade varit 19 år i bolaget när du blev vd. Och ja. Jag tänker 98, 24 år, räknar jag fel? Nej? Ja.
Nej, du räknar ju rätt faktiskt. Ja, det är länge.
Sjukt.
Ja, sjukt länge.
Ja, det är sjukt länge och att jag bara tog den så här. När jag suttit här och tänkt på den hela tiden.
Du kan siffror ändå, fan.
Ja, precis. Men 24 år på ett företag, det är ändå otroligt lång tid. Jag har nästan aldrig varit mer än 2 år någonstans.
Nej, och det som har gjort att jag har varit kvar och trivts, det är väl just... dels att jag känner att jag har fått utveckla ledarskapssidan eller fått gå ledarspåret, vilket har intresserat mig. Och att jag hela tiden, varje gång jag har känt sådär att men nu är det kanske dags att ta något nästa kliv. Ja, men då har det öppnats nya möjligheter inom bolaget.
Mm.
Och sen om jag backar tillbaka och tittar på vilket bolag BDO var 98 jämfört med idag, så är det ju ett helt annat företag.
Mm. Ja, så måste det ju nästan vara.
Ja, det är ju så. Och det är ju också lite häftigt att fått vara med på den resan.
Mm. Hur har den resan sett ut? Liksom, vad är skillnaden?
Ja, men jag skulle säga att det är stor skillnad i många saker. Det är, jag kom in som delägare själv 2007.
Mm.
Som då, jämfört med liksom resten av partnergruppen, rätt ung. Och i en väldigt homogen grupp bestående av i vår region, det fanns några fler kvinnor ute i landet, men ensam kvinna och yngst tillsammans med ytterligare en kollega eller manlig kollega som kom in samtidigt som mig som delägare. Så att om jag tittar på hur den kretsen såg ut så var det ju otroligt homogent.
Mm.
Och sen är det mycket annat som är förändrat. Dels har vi vuxit väldigt mycket. Då var vi i Stockholm 50 personer och då, ja, men man kände alla i korridoren efter ett tag.
Ja.
Och nu sitter vi flera hundra här i Stockholm.
Mm.
Idag är vi 700 medarbetare i Sverige. Och det är ju också en resa att vara ett stort bolag.
Mm.
På riktigt så. Och mycket hur vi jobbar, alltså våra arbetssätt och allt som teknikutveckling, digitalisering, som jag tycker är superintressant, har fört med sig. Det gör ju också att arbetet ser väldigt annorlunda ut. Och det är det som jag tyckte varit så kul att vara med och driva. Dels den här utvecklingen för företaget, men sen de här frågorna som jag tycker är så enormt viktiga, som jag brinner för, kring jämställdhet, mångfald och få in det, att utveckla kulturen.
Mm.
Och jag tror, ja, nu tänker jag lite högt. Det jag tänker utöver det här, eller det som det handlar om, det är väl egentligen att jag har trivts väldigt bra i företagskulturen hela tiden.
Mm. Vad är det den som du trivs med då?
Det är nog det här med öppenheten för att faktiskt man får testa sina vingar, göra en öppenhet till att man får, när man ser en möjlighet till att kunna driva en utveckling, driva saker, att det faktiskt ges utrymme för det.
Mm.
Och att vi pratar mycket om våra kärnvärden och vår kultur och definierar den, och där det handlar mycket om, ja, men idag har vi definierat det som vårt why, eller vår, det låter ju väldigt, det är ju väldigt klyschigt på ett
sätt. Ja, det är ju det.
Ja. Men det är ju någonting, det är ju inte någonting som vi har satt ord på senaste åren eller så, utan det finns saker som har varit med oss hela tiden, tycker jag, som handlar om att man värdesätter liksom människan och relationen. Och både gentemot kund, men också gentemot ja, men kollegor. Mm. Och att man hjälps åt och har ett lagarbete.
Mm. För det jag tänker på, det du säger så här, ja, men det låter ju klyschigt, eller vad det är, som det här med why, och liksom att man sätter upp massa fina värdeord. Och det pratar vi om i podden här också ganska ofta, att liksom, ofta blir det ju bara det också. Fina värdeord på någon plansch liksom, som dras igenom på någon chefs konferens och trycks upp på hemsidan. Ja, men du vet, det är ju ganska klassiskt att det är så. Men ni har jobbat rätt strategiskt med att förankra det hos er, eller hur? Jag läste någon sån här, ja, men något sånt här corporate dokument som ni hade satt ihop, eller du, eller någon, inte du antagligen, men där det stod om hållbarhet bland annat. Men hur ni genom workshops och så här förankrar värderingarna i kulturen. Kan du berätta mer om det? Hur gör ni det?
Absolut. Och det så tror jag att det, när man ska ta fram den här typen av, ja, men både visioner och värdeord och allt vad det kan vara, så då måste, jag tror att man måste hitta sin kärna och inte gå ifrån den för mycket.
Nej.
Och vi brukar backa tillbaka ibland till, vi hittade någon gång för flera år sedan ett dokument i något arkiv som vi rensade ur med, från 70-talet.
Ja.
Med en sån här mindmap, jätteful med massa olika streck och ord. Och ja. Någon hade dragit med linjal.
Mm.
Men där det,
handritad. Liksom.
Handritad.
Ja, ja, ja. Ja. Ja,
och kanske inte så inspirerande i sin layout.
Nej.
Men i mitten av det här så stod det service. Och sen så finns det liksom kopplingar till det och hur man beter sig mot varandra, mot kunder och så vidare.
Mm.
Och det där är ju någonting som, även om, som vi har med oss hela tiden.
Mm.
Och i våra visioner och sådär också hållit fast mycket vid. Att vår förra visionsperiod pratade om genomstående service. Nu har vi börjat man prata om vårt why då. Och det vi pratar om, people helping people, achieve their dreams.
Mm.
Det är någonting som man tagit fram globalt. Men när vi fick den så kände vi att det här blir ju, alltså det här är ju mitt i prick. Alltså det är närmare hjärtat på något sätt än kanske tidigare så där formulerade visioner. Men det är där det handlar om.
Mm.
Att hjälpa andra och hjälpas åt. Och då att hålla fast vid den här kärnvärdena på något sätt. Inte försöka hitta på nya, man måste ju vidareutveckla kulturen, men man får inte hamna liksom för långt ifrån den ursprungliga kulturen, tror jag inte. Utan fortsätta utveckla det.
Mm.
Och det där blir ju bara klyschor och ord så länge man inte definierar eller pratar om vad det innebär.
Mm.
Och för oss så har vi definierat, eller vi pratar om att det innebär att vi hjälper våra kunder att nå sina drömmar och mål. Vi jobbar mycket med entreprenörer som är otroligt engagerade och drivna. Det handlar också om att internt hjälpas åt. Man ska vara hos oss och utvecklas. Och vi ska hjälpas åt med den. Var och en ska ha en personlig utveckling, både som individ och i sin yrkesroll.
Mm.
Och det tredje benet i det är att vi ska också bidra till samhällsnytta. Vilket är jätteviktigt för oss att kunna göra.
Hur säkerställer ni att människor i er organisation efterlever det? Alltså ger ni någon typ av verktyg för att det ska vara möjligt? Eller hur jobbar ni med det liksom?
Ja, dels så tror jag det är viktigt att ha med sig redan när man rekryterar. Mm. Att vi behöver människor som är intresserade av siffror och vad som finns bakom. Men också är intresserade av människor. Jobba med människor. Och tilltalas av vår kultur. Sen så är det klart att vi anställer många från, som kommer direkt från universitetet. Som jag själv gjorde.
Mm.
Och det är ju svårt kanske att veta exakt vad man söker och vill ha. Så det handlar ju också om att när man kommer till oss tala om vad det är som, ja, med vårt förhållningssätt och hur vi är. Och det jag tycker är kvitto på att vi håller i det är också att vi har faktiskt, Svensk kvalitetsindex mäter ju kundnöjdhet varje år. Och inom vår bransch har vi haft nöjdast kunder i 10 år.
Mm.
Och då har vi ändå, är ändå en bransch med ganska hög personalomsättning. Det är ju många som inte har varit med under de här åren. Men det är ju ändå så håller vi i det. Och det handlar ju, man kan ju inte bara liksom uppnå det genom att ha kunskap och kompetens. Utan då måste man ju också vara väldigt nära, alltså gilla att jobba med människor och vara relationsdriven.
Mm. Med kunder och internt liksom.
Ja.
Och vi ska prata mer om liksom hur ni jobbar i företaget. Men vi måste ju också på något sätt backa tillbaka lite till dig, tänker jag också. För du sa i början så här, om jag säger revisor så kommer alla stänga av för att de tror att det är tråkigt. Du valde ändå det yrket. Alltså hur kommer det sig? Liksom, hur hamnade du på det spåret från början?
Jag skulle faktiskt inte bli revisor. Det var inte alls planen. Min pappa är revisor och han verkar i och för sig tycka att det var roligt. Men man ville hitta sin egen väg. Så att jag hade nog sett någonting annat framför mig. Men märkte väl när jag under studietiden att det skulle nog kanske passa mig.
Mm.
I varje fall, men som sagt, jag tänkte nog snarare som en läroresa.
Mm.
Att vara med några år, lära sig mycket och sen så gå vidare till någonting annat.
Mm.
Lite som en språngbräda.
Mm. In i någon form av ekonomivärld eller?
Ja, men ut på som ekonomichef eller controller eller ja. Jag visste nog inte riktigt egentligen. Och jag har nog aldrig riktigt satt upp de där långtidsplanerna heller, om jag ska vara ärlig.
För hade du liksom ett mål att göra karriär? För det känns ändå som att du har klättrat och så inom en organisation. Hade du något mål att göra karriär? Eller vad är karriär för dig, om vi börjar där?
Karriär för mig är att ta tillvara på möjligheterna som ges. Och att drivas av att både utvecklas och testa nya saker.
Mm.
Och att våga göra det. Och om jag ska vara helt ärlig, jag inte medvetet så här att jag tänkte att nu ska jag göra karriär och göra smarta val. Utan har nog drivits mycket av vad jag har sett kommer ge mig erfarenhet eller möjlighet att prova någonting nytt.
Mm.
Eller jätteviktig drivkraft också, möjlighet att påverka.
Mm. Har du liksom aktivt sökt dig till roller som är mer avancerade, eller har du blivit uppsökt, eller hur har det varit?
Det har nog varit olika faktiskt. I början var det kanske inte så aktivt, men lite mer aktivt efter ett tag kanske, när jag hittat min nisch, eller vad jag tycker att det drivs av, och leda spåret där. Utan då är det nog så att jag haft turen att ha haft människor runt omkring mig som har fångat upp sådär saker som de ser att här skulle nog Malin kunna gå in i en roll och göra nytta.
Men är det tur eller skicklighet?
Jag tror ju sällan saker är tur. Mm. Det är skicklighet eller hårt arbete kanske. Mm. Eller att man, det är ju sällan man har, man får väl ha, ja, men var det som sådär, att ju mer jag tränade, desto mer tur har jag.
Ja, precis. Ja, det var ju någon idrottsman eller människa som sa
kanske.
Det.
Ja.
Ja, det kanske var det. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag känner också igen det där uttrycket.
Men. Ja. Nej, men det är väl kanske sällan det är rent tur. Mm. Sen måste man ju ha lite, förstås till viss del måste omständigheterna vara lite fördelaktiga. Att man har framförallt kanske människor omkring sig som ser till att man får möjligheter också.
Mm.
Och det är väl både tur och ja, någonting man kanske ska tänka på medvetet och välja och omgärda sig av människor som faktiskt, ja, ger energi och som släpper fram möjligheter också.
Mm. Alltså nätverk är ju avgörande.
Eller hur?
Ja. För att lyckas, tänker jag.
Ja.
Har du jobbat aktivt med ditt då, antagligen?
Ja, det har jag. Både internt förstås, att se till att ha människor runt omkring som drivs av samma sak som man har utbyte av och som, ja, men som ger, kan ge möjligheter. Men också i olika former av roller, se till att ha ett nätverk runt omkring. Och kanske speciellt i den roll jag har idag som vd, som faktiskt kan bli... Det är världens roligaste jobb, men det är också tufft.
Mm.
Och det är emellanåt lite ensamt. Och att hitta nätverket runt omkring där man också har samma engagemang för samma typer av frågor och erfarenhetsutbyte, kan stötta varandra. Det har varit jätteviktigt för mig.
På vilket sätt är det tufft? Och vad är det? Vad är det som är jobbigt?
Ja, men det är ju på ett sätt ett utsatt jobb. För att det, för mig är det en stark drivkraft att kunna påverka frågor som jag tycker är viktiga.
Mm.
Och samtidigt ska man driva frågor det som är viktiga. Men då handlar det ju om en förändring som behöver ske. Mm. Och de flesta gillar utveckling, men förändring är oftast lite otäckt.
Mm.
och det är lätt att bli... kanske inte direkt ifrågasatt, men det är ju, alltså man måste ju vara, jag tror att man måste ha en kombination av lite så där, vara lite otålig men samtidigt vara lite långdistansare också och långsiktig.
Måste inte vara, båda sakerna måste finnas, ja, på något sätt.
Ja, men det är klart att det är ju tufft emellanåt.
Mm.
Så är det ju. Och väldigt roligt.
Ja, men fallet blir ju högre ju högre upp man kommer på något sätt. Och framförallt som kvinna, kanske. Ja. Eller kanske, vi vet ju att det är så.
Ja.
Det fanns inget kanske där, alla som lyssnar. Det är ju ett högre fall för en kvinna i en sån position.
Ja, man kanske oftare blir ifrågasatt. I varje fall i början av att man har en ny roll.
Mm. Har du upplevt själv att du har blivit det?
Kanske inte öppet ifrån. När jag blev vd så hade jag varit så länge hos oss.
Ja.
Så att då kände jag nog att jag, ja, men jag hade haft många olika roller. Och nej, jag kände mig inte ifrågasatt. Däremot så som ny vd i en bransch där man kanske... Nu har jag många branschkollegor som är vd på andra byråer också. Mm. Men traditionellt så har det ju varit en man.
Mm.
Och ja, men en äldre herre. Och man kanske inte ser ut... Jag kanske inte såg ut riktigt som den bilden som man förväntar sig. Så det hände ju i början av när jag var vd i början. Att ja, men jag träffade personer som jag skulle hälsa på. Någon presenterar, här är vår nya vd. Och så står jag bredvid en manlig kollega. Och så säger jag, men vad trevligt. Och tar i hand med den som står bredvid, mannen bredvid. Det hände flera gånger faktiskt.
Oj, eller oj, säger jag, som att jag var förvånad. Jag är egentligen inte förvånad, vilket är tragiskt.
Nej.
Hur har du hanterat det då? Alltså vad händer i rummet då?
Det som händer är ju att det är pinsamt för den faktiskt som tar fel då. För det blir så avslöjande med vilka fördomar man har.
Ja, det är ju väldigt, alltså det är ju tragiskt komiskt på något sätt.
Ja,
att det är så.
Faktiskt. Men däremot när jag kom in som delägare 2007 då kände jag väl på något sätt att ja, men det var en väldigt, väldigt homogen grupp på den tiden. Jag ska säga att det så såg det ut i hela branschen och det har förändrats mycket. Vi är inte 100 i mål när det kommer till jämställdhet i delägargrupper och sådär. Men det har förändrats mycket. Och de flesta var män i 40-talistgenerationen som hade varit med länge. Och som ung kvinna. Så då kände jag mig nog inte direkt ifrågasatt att någon uttalat. Men jag kände hela tiden att jag behövde prestera väldigt bra. Alltså direkt, man kommer inte undan då med att vara lite halvdam på någonting.
Nej. Och det är ju, för det gör ju män, kommer ju undan med det.
Ja, och
du får,
jag tänker
du får dricka vatten alltså.
Ja, jag tar en klunk vatten.
Jag såg på Malin här att hon ville dricka och sen så kände hon att hon var tvungen att prata. Man får dricka, det är helt okej.
Okay. Ja, tack Fanny. Nej, men jag tror oavsett vad det handlar om för minoritet, så att är man udda i en grupp som man är kanske ofta då som kvinna i ett sånt sammanhang, då kommer man ju inte undan med misstag. Yeah. Eller med att underprestera eller ens vara medelmåttig.
Nej, och hur har det påverkat dig, tänker jag? Alltså, det måste ju ändå vara jättetufft, eller?
För mig har det nog snarare varit en drivkraft, faktiskt. Inte så att jag säger att det är någonting positivt.
Yeah.
Men för mig har det varit en drivkraft. Dels att det visar sig, men jag ska minst visa att det går, att man kan.
Mm.
Och dels som en drivkraft i att driva en förändring.
Mm. Genom att vara lite vassare, eller?
Ja, ja precis. Dels att se till att verkligen ja, men göra det absolut bästa jag kan av olika roller eller vad det kan vara. Och sen också att se till att förändra den, ja, men driva en förändring som då handlade om jämställdhet, att få en mer jämställd partnergrupp.
Mm. Hur har du gjort det liksom? Alltså, för att skapa det? Ni är inte helt jämställda idag, eller? Nej, ni har...
Nej, vi är ju, om man tittar på hela företaget, så är vi ju jämställda på många nivåer.
Mm.
Vi gör ju lönekortläggningar och allt sånt där. Och tittar man på, ja, vi anställer faktiskt fler kvinnor än män idag.
Mm.
Men när man tittar på chefsroller, mellanchef och ledningsgrupp, så är vi jämställda.
Mm.
I styrelse så har vi, ja, man brukar ju säga att man är jämställd om man är 40-60.
Mm.
Ungefär, det är väl inte fullt jämställda utifrån det, men har ju en bättre balans än förr.
Mm.
Och i delägargruppen och partnergruppen så är vi ju, där är vi ju inte jämställda än.
Nej.
Vi har ju tagit stora kliv framåt, men vi är ju inte i mål. Vi är ju inte nöjda än.
Vad gör du liksom aktivt för att åstadkomma det?
Det är ju inte, det går ju inte att driva ensam.
Nej.
Den typen av frågor, så det gäller ju att få med partnergruppen på det.
Mm.
Och det vi gjorde var att ja, men egentligen 2017 ungefär, i samband med att jag kom in som vd, då gjorde vår branschtidning Balans en jämställdhetsundersökning mellan byråerna där vi låg i botten.
Mm.
Och då blev det på ett sätt lättare att driva frågan. Mm. För då kunde man ta fram den där undersökningen och säga att hallå, så här kan vi ju inte ha det. Det här kommer gå ut över vår affär. Vi kommer inte attrahera medarbetare. Vi kommer in, för varken kvinnor eller män vill jobba i en organisation som inte är jämställd, tror jag.
Nej.
Och det kommer straffa sig också att vi på marknaden. Att ska vi fånga kunder i alla segment och få till bra team, ja, men då behöver vi ha en helt annan jämställdhet.
Mm.
Så då började vi jobba aktivt med frågan och satte upp ett mål på 30% inom 3 år, sa vi då. Och började jobba då med den målsättningen. Och det tror jag är nummer ett. Alltså att få med ägare, styrelse, ledning i, den här, i de här frågorna.
Mm.
Det är helt avgörande. För det första att man är medveten om problemet. För det är ju faktiskt många som inte är.
Nej, precis.
Eller, utan man ser att man inte har jämställdhet. Men man upplever inte att det är ett problem. Men en medvetenhet om att det här blir ett problem.
Mm.
Och sen måste man få med styrelseledning. Har man en ägargrupp som vi har som är delägarstyrda, så måste man få med den gruppen.
Mm. Men vad tror du krävs för att man liksom ska bli medveten om att det är ett problem? Eller förstår du mer?
Ja, i vårt fall så blev det väl en ögonöppnare. Och det var ju, vi hade ju pratat om de här frågorna innan.
Ja.
Men det blev ju inte så, det blev väldigt tydligt när det började bli prat om den här med jämställdhetsundersökningen och sådär.
Mm.
Och jag tror att man måste prata om det och förstå att det här får konsekvenser för affären.
Mm.
Om det inte har den nu så kommer det få det i framtiden.
Mm. Vilka konsekvenser tror du det är på affären? Det är bara...
Ja, Ja, dels så kommer, vill du attrahera de bästa medarbetarna?
Mm.
Vi är ju liksom en tjänsteorganisation, det är ju helt avgörande. Har vi inte de bästa medarbetarna så kommer vi inte göra bästa leverans till kund och vi kommer inte kunna växa vår affär.
Nej.
Så att ska du ha en attraktionskraft, då måste du behålla eller attrahera medarbetare genom att vara jämställd. Och sen har du ju det här att behålla medarbetare.
Mm.
För att någonstans på vägen så tappar vi kvinnliga talanger.
Ja, du vet ju att du har sagt att kvinnor i högre utsträckning lämnar branschen liksom än vad män gör efter några år. Vad beror det på?
Jag tror att det beror på flera saker. Jag tror att det beror på kanske har funnits en brist på förebilder.
Mm.
Så var det lite i mitt fall faktiskt. Att jag tittade på en ägargrupp som bestod av män.
Mm.
Och tänkte att, ja.
Hur passar jag in här?
Där, liksom? Där kommer jag ju aldrig bli invald.
Nej.
Eller jag tänkte väl så här, att någonting är det som gör att andra slutar, så det kommer väl jag också göra.
Ja.
Det är ju en sak, och jag tror att det räcker ju inte heller med att man har en eller två eller ja, fåtal förebilder. För att bara för att man är kvinna så kanske man inte är förebild för alla kvinnor.
Nej.
Utan man har ju olika sätt hur man vill leva, hur man ser på saker och så här, oavsett kön. Så att det måste finnas en bredd av förebilder. Och det måste finnas på plats. Jag tror man måste se karriärvägarna. Sen tror jag att för vår del har det handlat också om när vi har jobbat mot det här målet. Att se vad det är annars som skapar hinder.
Mm.
Och är det så att vi har utvärderingar, omedvetet förstås.
Mm.
Utvärderar olika. Ja, då måste vi ju göra någonting åt det.
Mm.
Om det är så att vi ser att vi tappar många kvinnor när man är föräldraledig, ja, då måste vi ju göra någonting åt det.
Mm.
När vi tillsätter roller, är det så att vi tillsätter många mellanchefer exempelvis som kvinnor. Sen så när vi premierar vi liksom affärsmässighet eller att man jobbar mot att dra in kunder. Och det är det som gör att man blir partner, ja, men då måste man ju se över det. Är det så att det finns många män i partnergruppen, då är det kanske lättare för yngre män att hitta mentorer,
mm.
även om de inte är formellt utsedda. Och då skapar vi ett mentornätverk. Så att jag tror det finns frågor som säkert är generella, men jag tror att varje företag måste också hitta sina hinder och få upp ögonen för dem.
För att jag vet att ni liksom i er jämställdhetssatsning har en grupp som består av människor från HR som liksom har kartlagt faktorer, eller hur, som gör att alla får samma förutsättningar.
Ja.
Och det var en fråga från min sponsor Excitec, alltså vilka faktorer är det? Var det de du nämnde nu eller var det andra faktorer? För det måste ju också vara en viktig del av det, tänker jag, för att få människor att stanna kvar.
Ja, ja men precis. Och där, ja men dels så finns det vissa så här hygienfaktorer som man måste ha på plats.
Ja.
Lönekartläggning exempelvis, det behöver man göra. Chefskartläggning, hur ser vi ut på chefsnivå? Hur ser våra rekryteringsprocesser ut?
Mm.
Men sen också titta på, men hur ser utvärderingsprocesserna ut? Hur utvärderar vi våra medarbetare?
Mm.
Hur utvärderar man befordringar eller när man tittar på potentiella framtida partners.
Mm.
Och jag tror ju, eller jag är rätt, ja, jag är egentligen övertygad om att det finns strukturella saker som man kan göra eller behöver göra. Men sen handlar det också om att försöka komma förbi de där sakerna som är lite svåra att ta på.
Ja. Vad kan det vara till exempel? Är det omedvetna fördomar eller liksom, vad är det du tänker på då?
Ja, men ett konkret exempel är exempelvis, ja, men när man utvärderar en prestation, att det finns forskning som visar att det är lättare att utvärdera män på potential medan kvinnor behöver bevisa först.
Mm. Ja.
Och det är ju en sån här sak som om man lägger två kandidater till en roll eller ja, när man ska tillsätta en roll eller göra en utvärdering på ett eller annat sätt.
Mm.
Man måste försöka få bort de där ja, men både förutfattade meningar och också hur man ser på prestationen och om man gör någon jämförelse eller om man gör någon skillnad på kvinnor och män.
Mm.
Och det kan man bara göra genom att vara medveten om att det kan finnas den typen av omedvetna beteenden.
Mm. Det känns ändå som att man sett potential i dig. Eller har jag fel? Längs resan på något sätt. Eftersom du ändå har lyckats liksom göra karriär internt.
Ja, absolut. Mm. Och så upplever jag att jag har ju upplevt att jag har fått möjligheter, verkligen.
Mm. Mm.
Och som jag sa, både branschen och vi ser ju helt annorlunda ut idag. Så att det har ju varit en resa. Där det är klart, man måste ju se till också att urvalet ökar, om man ser att det är fler kvinnor att välja på när man ska bli chef eller partner och så vidare. Och det är ju ett långsiktigt arbete.
Mm.
Så jag har ju upplevt att jag har haft verkligen haft möjligheter. Och en sak som jag tycker är jätteviktig också, det är att det finns ju starka fördelar med att vara kvinna också, även när man kommer in i en kanske ganska mansdominerad grupp. Så.
Mm. Att vara en udda fågel på något sätt.
Ja, och kunna driva frågor utan att det upplevs som så hotfullt eller blir någon form av prestigekamp eller tuppfäktning, om man får kalla det så.
Mm.
Så har jag upplevt ibland, eller ganska många gånger, att där kan det finnas en fördel faktiskt att vara kvinna.
Hur har det visat sig? Menar du? Alltså, att du har kunnat förklara? Liksom, hur har du navigerat det på något sätt?
Ja, men jag tror att just det här att som kvinna kan man komma in och ta en ganska tuff dialog och kan liksom fight om saker. Utan jag tror att män, det här är ju en generalisering.
Ja.
Som en grov generalisering kanske till och med.
Ja, utifrån dina erfarenheter tänker
men
jag.
Men ändå utifrån erfarenheter. Att, att män kanske oftare hamnar i att det blir en prestigefråga om det är två män som tycker väldigt olika en fråga. Och det kan det bli om man är en man och kvinna också. Men som kvinna i en grupp som mestadels består av män, att man är lite mindre farlig, man är lite mer ofarlig.
Mm. Man är inte ett hot på samma sätt.
Nej, man är inte riktigt ett hot på samma sätt.
Nej. Och samtidigt så får ju kvinnor höra ofta när man tar de här fighten eller när man tar den platsen att man är lite för mycket. Eller att man är, hur har du navigerat i det?
Jag har inte riktigt upplevt det, men jag tror att det handlar om att vara sig själv helt enkelt. Och det är väl också en viktig del, tänker jag, att inte försöka passa in i en roll som kanske har funnits historiskt eller hur man förväntas ut, utan vara sig själv och stå fast vid sina värderingar och hur tro på hur man ska driva saker.
Ja, men att tro på sig själv på något sätt och liksom landa i det.
Ja.
Känner du att du har kunnat göra det längs hela vägen? Att liksom inte tumma på vem du är?
Det tycker jag. Sen ibland har man ju fått tumma på ambitionsnivån. Så är det ju helt klart. Men annars har man ju satt det för lågt.
Neråt eller uppåt?
Nej, men att det är klart att vissa målsättningar kanske man får tumma ner på. Men då, å andra sidan så ska man ju sätta mål som är lite kanske spänstiga också.
Ja.
Men det är klart att jag hade önskat att vi hade kommit ännu längre i jämställdhetsfrågan när det kommer till partnergrupp och så vidare. Jag tycker att vi har gjort jättemycket och ser jag framåt så ser ju jag att det är bara en tidsfråga. Och vi har så mycket duktiga kvinnor eller talangfulla kvinnor och män.
Jag älskar att du bytte ut ordet
där. Ja, jag vet.
Det var skillat ändå.
Medvetet var det faktiskt, ska jag erkänna. För att det är väl en sak också som jag tänker under en sån här resa. Att just det här att vara lite snäll mot sig själv. Att inte fastna i för duktig rollen.
Nej.
För det här som jag beskrev tidigare, att kanske att man, om man är i en minoritet, att då duger inte att vara lite halvdam på saker.
Nej.
Det gör ju lätt att, och det tycker jag att man ser många kvinnor som är så otroligt ambitiösa och var lite snäll mot sig själv faktiskt. Att både när det kommer till att tillåta sig och få ta hand om sig.
Mm.
Det är ju avgörande, tycker jag. Och någonting som jag kanske mycket bättre på idag än förr. Men också att vara nöjd med det som man presterar.
Mm. Och liksom landa i det.
Landa i det.
Ja. Men hur har du tränat upp det? Jag är bara tystare som du.
Det är jättesvårt tycker jag.
Ja.
Men ett förhållningssätt som jag försöker ha. Mm. Det är att när det är saker som. För det handlar ju om. Ska man utvecklas eller vill man vara med och driva frågor och sådär. Det är klart, då behöver man ju också gå utanför komfortzonen ganska ofta. Och någonting som jag brukar tänka då, mer som ett mindset, det är också att det här gör jag faktiskt för att samla på mig erfarenheter och träna. Att komma hit idag till exempel, Fanny, det är en sak att stå och prata om vårt företag eller yeah. Det jag är van vid på ett sätt, men att komma och prata om sig själv, det är ju lite läskigt också.
Ja, så det här är lite utanför din comfort zone.
Ja, faktiskt. Och då tänker jag så här att det här är för att samla på mer erfarenheter, nya upplevelser. Och det här är en träning.
Mm.
Ju mer man tränar, desto bättre blir man ju på saker.
Hur har du förberett dig för att komma hit då? För du har inte fått så mycket förberedelse av mig. Eller liksom det är utanför din comfort zone. Hur känns det då liksom?
Ja, men dels så har jag ju lyssnat på din podd.
Ja.
För att sätta mig in i sammanhanget lite
grann.
Ja. Och nej, men sen just det här kände jag när du skickade ditt mejl att det här ska vi prata om. Så kände jag att det här är ju sånt som engagerar mig.
Så ja.
Det kändes inte jobbigt på så sätt.
Nej.
Men det var just det här att prata om sig själv utan... På ett sätt är det lättare att prata om verksamheten eller företag. Ja, du förstår.
Ja, det är klart. Jo, men det är ju supersvårt. För det kräver ju liksom att man... Jag menar, att prata om sig själv är ju inte helt lätt.
Nej.
Det kräver ju en viss typ av också... Ett visst typ av mod att våga vara lite sårbar också, tänker jag.
Ja, absolut. Och det är väl också att vara snäll mot sig själv. Att faktiskt... Både ta hjälp och tala om när man tycker att någonting är jobbigt eller inte riktigt bekvämt. Eller nu, när man upplever att någonting är lite svårt.
Mm.
Att visa sårbarhet, absolut. Det tror jag är mycket faktiskt nyckeln också till att skapa en öppenhet.
Mm.
I en företagskultur eller runt omkring.
Till inkludering och så. Hur gör du det? Hur visar du sårbarhet i ditt ledarskap?
Ja, men återigen så handlar det nog om att vara sig, försöka vara sig själv. Och jag tror också att det handlar om en trygghet i rollen. Jag tror när jag var ny som vd, jag var ju absolut inte ny inom BDO.
Nej.
Och kände ju verkligen både organisation och människor. Men helt plötsligt så blir det ändå en mycket mer offentlig roll. Och det tar, varje gång man kliver in i en ny roll. Jag har gjort det förr också flera gånger. Så är det ju, tar det ju ett tag att hitta sig själv i den rollen kanske.
Mm.
Och jag tror att det är ju lättare att visa sårbarhet ju mer bekväm man känner sig i sin roll.
Mm.
Så sårbarhet handlar ju snarare om en... Ja, att man är lite mer bekväm och har kanske mer en styrka i rollen. Ja, jag vet inte om jag har några liksom, tips på hur man ska visa sårbarhet. Utan det är nog individuellt. Men ändå att försöka vara sig själv och transparent.
Mm. Du sa tidigare att det kunde bli ensamt att ha din roll. Vad innebär det? På vilket sätt är det ensamt? Det var en sån ord som låg och gnagde i mitt huvud.
Ja, dels på ett sätt är det ju inte ensamt. För att jag tror att det är avgörande i en vd-roll att bygga laget omkring sig.
Mm.
Och ha bra människor. Och det här som du tog upp med inkludering. Och man kommer ju aldrig kunna göra saker själv.
Nej.
Försöker man ha den approachen så blir det väldigt jobbigt.
Mm.
Och våga, då måste man ju också våga släppa kontrollen och låta andra ta ansvar och få andra att växa. Och det är ju bland det roligaste som finns. Att se när andra verkligen gör ett kliv upp och växer i en roll.
Mm.
Så mycket, det handlar ju om lagarbete. Och samtidigt är det klart mycket av de här frågorna som, eller en del av de frågor som man har hanterat. Det kan ju vara svårt att internt ventilera. Det kan ju handla om bara hur känslor kring någon fråga som kanske är svårt att uttrycka internt.
Mm.
Eller byta erfarenheter kring någon fråga som vi har. Kanske inte erfarenheten hos oss, utan man får söka sig till nätverk runt omkring. Men jag är ändå ansvaret för att driva de frågorna.
Mm.
Ja, men det är klart att du kan vara ensamt på vissa sätt. Så.
Hur hanterar du den ensamheten då?
Dels så att omge sig med bra personer som... Ja, men det är nog nätverket, helt enkelt. Mm. Att se till att ha ett starkt nätverk både internt och externt.
Mm. Människor som man kan prata och bolla med och sådär.
Ja, men det är helt avgörande. Och det kan vara bara så här, måste bara få prata om.
Ja, precis. Spy lite galla, för det behöver man också göra ibland.
Det behöver man göra i alla roller, tror jag.
Ja, oavsett vilket jobb man har så behöver man ju ibland bara få ur sig skit.
Ja.
Har du olika personer som du liksom öser ut olika saker till, eller hur har du? Har någon så här, jag har ju en person som jag pratar med om vissa saker och en som jag pratar med om andra och sådär. Du har också någon form av uppdelning så, eller har du?
Ja, men det, så blir det ju faktiskt.
Ja.
Och både liksom en mentor som är väl mer får liksom, uttalat så. Och det tror jag också är bra att ha någon mer... en coach eller mentor så där som är uttalat, att man har den rollen.
Du
och
har
också
det, alltså.
Förtroende. Ja, förtroende och sådär. Och vet att man också har en kunskap om både frågorna och att man kan ha ett utbyte, men också acceptans för att man kan ibland bara behöva så där, landa i någonting eller hantera någon känsla man har.
Men det jag skulle fråga var, för du har sagt flera gånger nu att du liksom brinner för jämställdhet och att det liksom är, och det var också något som den här personen som tipsade om dig skrev. Vad är det som gör att du brinner så mycket för det?
Dels tror jag att det är den här drivkraften att kunna förändra.
Mm.
Och sen så tror jag också att det handlar om att jag också drivs mycket av, jag tror mycket på jämlikhet. Svårt att se orättvisor. För det handlar ju om det faktiskt ibland. Och det är nog starka drivkrafter så. Och sen så ser jag ju också att det är någonting som faktiskt behövs.
Mm.
Att det ger ett resultat och jobba med den här typen av frågor i en verksamhet. Så det handlar nog både om värderingar och faktiskt också det här med att skapa värden i en verksamhet.
Du nämnde en sak innan när vi pratade om förutsättningar för att lyckas liksom, hos er. Då du liksom gled förbi lite grann coachingprogram sådär.
Just det.
Och ni har ju ett coachingprogram hos er.
Ja.
Som heter You, som riktar sig specifikt mot kvinnor, eller hur?
Ja, precis. Och det var ju just för att vi såg att många män i partnergruppen.
Ja.
Det är lättare för män att finna mentorer.
Mm.
Och hos oss, tyckte vi. Och att vi har ju ett konkret mål att vi vill öka jämställdhet i partnergruppen.
Mm.
Och då instiftade vi det här mentornätverket då, som heter You. Och det är könsneutralt som namn. För att vårt mål är att kunna vidga det här. Att den dag vi känner att nu är vi i mål. Då ska det här tillhandahållas både för män och kvinnor.
Mm.
Och självklart är det jätteviktigt för oss att både män och kvinnor har förutsättningar att utvecklas hos oss och kunna göra karriär. Men vi såg ju att vi hade ett konkret problem här. Vi har för få kvinnor i partnergruppen.
Mm.
Och vi har en bred bas av kvinnor bland våra medarbetare. Och i det nätverket då identifierar cheferna under våra ordinarie processer, utvärderingsprocesser och medarbetarprocesser under hösten.
Mm.
Vilka kvinnliga talanger man vill nominera. Och sen nomineras de till det här. Och de som blir invalda i nätverket då, eller utsedda att ingå. Mm. De blir coachade av en partner. Mm. Och det kan vara en manlig partner eller kvinnlig partner. Och sen så tittar man på vart står man idag? Vad krävs för att bli partner? Hur kan vi hjälpas åt att nå dina mål? Mm. Så det ligger utanför den ordinarie chefsstrukturen kan man säga. Mm. Det är inte närmsta chef som man har som mentor. Och en följdeffekt av det tycker jag, det är ju att det är ju inte bara den som blir coachad, utan även mentorn får ju upp ögonen för, eller har ju mycket att lära.
Ja, precis.
Faktiskt. Ja. Eller faktiskt. Det är ju, borde ju vara, eller det är ju självklart på ett sätt. Men det blir ju ett ömsesidigt utbyte.
Ja, för det tänkte jag på. Det var väl Volkswagen som började med det. Reversed mentorship. Ja. Alltså att man, att det var vita medelålders män som fick yngre kvinnor som mentorer.
Ja.
Vilket ju har varit, eller var väldigt lärorikt för de här männen att liksom förstå.
Ja.
För det kan jag tycka är en utmaning när vi jobbar med jämställdhetsfrågor. Att liksom de som, alltså de som inte är utsatta liksom behöver förstå hur det är att vara utsatt, ja, på något sätt.
Precis.
Och att det är en superviktig del av förändringen. Ja. För att annars så ser man ju inte det hända på något sätt.
Nej, och det är ju också en del av det här. Att den som är mentor, den får ju också en kontaktyta och lär känna någon som man kanske inte hade haft så mycket kontakt med i vanliga fall. Så. Men jag har faktiskt ett bra exempel på just det där hur ja, men vart man ser ofta i organisationer, vart man ska driva förändringen.
Mm.
För jag fick frågan för ett tag sedan av en delägare på en konsultfirma helt enkelt. Och de hade identifierat ett problem då, att ja, men de var i stort sett bara män i delägargruppen. Hade många kvinnliga talanger, men hade svårt att få kvinnorna att stanna. Och då frågade han mig att, ja, men Malin, du som har gjort karriär i en, ja, men ganska traditionell bransch som kvinna och är vd, skulle inte du kunna komma och prata med de här kvinnliga talangerna och, ja, men inspirera dem och ge lite tips på vägen och så här? Ja, visst, sa jag. Du vet att jag brinner för den här frågan. Det gör jag jättegärna. Sen gick jag hem och funderade lite och sen så tänkte jag att, ja, men det är klart att jag kan komma och prata med de här kvinnliga talangerna.
Mm.
Men det är ju inte där förändringen behöver ske. Så jag ringde tillbaka till honom och sa att jag, absolut, jag kommer om ni vill. Jag tror att de här kvinnorna, jag har säkert förhoppningsvis någonting att dela med mig av. Men förmodligen så är de både inspirerade och väldigt, ja, ambitiösa. Men det man behöver, vill ni driva förändring på riktigt, då är det inte dem jag ska komma och prata med, utan då är det ni som sitter i ledningen. För det är ni som behöver göra en förändring.
Mm.
Det är nog ni som behöver både inspireras och lära er av andras erfarenheter. Och jag tror att det där är ofta sättet som man ser på det. Att man coachar kvinnor, och det kan behövas emellanåt. Mm. Vi har ju identifierat att det behövs. Men man vill också inspirera kvinnor att driva sin utveckling. Men det finns ju ändå hinder som finns på en annan nivå.
Mm.
Och det är där man måste jobba med förändringen på riktigt.
Mm. Ja, för det är inte kvinnorna som är problemet. Och ofta så läggs ju ansvaret där. Alltså att kvinnor ska ta mer plats eller, precis, göra sig och så. Och ofta är ju det på männens villkor.
Ja.
Förstår du? Alltså, och det är ju det som blir problematiskt.
Ja.
Väldigt ofta.
Så är det ju. Det är ju så länge man inte gör någon förändring i, ja, strukturer eller förhållningssätt, så kommer man, då kan man inte förvänta sig så mycket förändring. De där kvinnorna som man har, som är talangfulla, de kommer söka sig någon annanstans.
Så nu kommer BDO starta ett coachingprogram som riktar sig mot män, hur de ska lära sig att släppa fram fler kvinnor och dela med sig av sina privilegier och sådär, eller
hur? Ja, det tycker jag.
Det blir nästa steg, jag kan hjälpa er med det, det är inga problem.
Ja, låter toppen, Fanny.
Nej, men alltså, jag tycker att det är superviktigt att man måste jobba på det från olika håll.
Ja.
Och inte bara lägga ansvaret på kvinnorna liksom, för det är ju inte...
Precis, och det är ett långsiktigt arbete, så är det ju.
Mm.
Jag tycker idag att vi partnergrupper gruppen har vi har ju de här diskussionerna. Vi har dem uppe ofta. Och jag upplever ju att men det är ju många också som är engagerade i det här mentorprogrammet som mentorer.
Mm.
Och det gör också att man får upp ögonen för andra saker.
Mm.
Och så att det finns en dialog och ett engagemang i partnergruppen. Men det är ju en resa att ta sig dit också.
Ja, såklart. Och vi börjar få slut på tid här.
Ja.
Hur känner du? Är du helt uttömd nu eller?
Nej, jag fick energi av det här.
Ja, vad bra. Känns det bra att du liksom har sprängt din comfort zone? Och...
Ja, men det känns fantastiskt. Nu är jag en erfarenhet rikare. Det handlar ju om det att samla upplevelser och erfarenheter. Då kommer resultaten.
Ja, det är bra. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden. Och om du gillar det du hör här så får du väldigt gärna ge podden det betyg du tycker att den förtjänar via den appen som du lyssnar i. Jag hoppas ni får en fantastisk vecka och så hörs vi ju precis som vanligt på onsdag igen.